lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Lukas evangeliets 14:e kapitel. Och Lukas, han är den enda som berättar om middagen där Jesus en sabbatsdag var gäst hos en farisé. Vi ska också möta två andra liknelser som inte finns i något av de andra evangelierna. Nämligen liknelsen om tornbygget och liknelsen om kungen som ville dra ut i krig. Och båda de här liknelserna är relaterade till efterföljelsen, det vill säga konsekvensen av att vara en Jesu lärjunge. Vi läser i Lukas kapitel 14 och vers 1. En sabbat var Jesus bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. Både farisén som inbjudit och hans vänner är på jakt efter något som kan skapa misstro omkring Jesus och hans verksamhet. Man iakttar honom mycket noga. Vi märker hur den första versen i kapitel 14 anger tonen för den här samlingen. Och i vers 2 läser vi: Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Han är knappast där av tillfällighet. Han är efter fariseernas plan utplacerad för att se om Jesus skulle bryta sabbatsbudet genom att bota honom. Lägg märke till vad Jesus gör. Vi läser vers 3 och början av vers 4. Jesus vände sig till de laglärda och fariseerna och sade: Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte? Men det teg. Herren ställer en fråga, men de är rädda för att svara, och vi läser vidare. Då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå. Och han sade till dem: Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp dem, även om det är sabbat? Om ett barn eller en oxe kom i nöd, så räddade de den, även om det var sabbat. För att säga det i nutid, om någon av dessa fick punktering, så hade de fixat det även på sabbaten, och Herren visste det. Och så säger han: Det är därför jag hjälper den här mannen. Och vi läser i vers 6. Det kunde det inte svara på. Och därmed stiger spänningen ytterligare vid den här middagen. Och vi läser verserna 7 till och med 10. När han märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet, gav han dem en liknelse. När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske är någon av de andra gästerna mera ansedd än du, och värden kommer och säger: ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen, så att värden säger till dig när du kommer: kära vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla medgäster. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Många av gästerna försökte inta de främsta platserna, och Jesus talar till dem om denna minst sagt avslöjande ovana. Med orden: den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, så säger Jesus tydligt och klart att det gällde något mer än bara valet av sitt plats. Han förmanar sina lärjungar till ödmjukhet och stadfäster denna livslag att den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Augustinus sa: det första i Kristi lära är ödmjukhet, det andra är ödmjukhet och det tredje är ödmjukhet. Och i Kolosserbrevet 3, vers 12 säger Paulus: som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Men när ödmjukheten talar om sig själv är den redan försvunnen. För ödmjukheten dör när den visas fram på en utställning. Och gästerna vid den här middagen hade just demonstrerat det motsatta av ödmjukhet. Och därför gav Jesus dem denna liknelse. Och därefter tillrättavisar han inbjudaren själv. Vi läser vers 12 till och med 14. Till sin värd sa han: när du bjuder på måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Saliga är du då, eftersom det inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid det rättfärdigas uppståndelse. Ännu en gudomlig princip presenteras av Jesus. När du och jag bjuder gäster, så är det ofta de samma gästerna. De besöker oss först och så en tid senare gästar vi deras hem eller omvänt. Och Jesus fördömer den skicken. Det betyder inte att det skulle vara fel att ha sina vänner på besök till middag. Men vi får inte glömma alla de som kanske inte har vänner eller släktingar i närheten. Eller sådana som inte kan bjuda tillbaka av olika orsaker. Han säger att vi borde ibland göra något där vi ger utan att ha tanke på att någonsin få något tillbaka. För gästfrihet är en nyckel som öppnar hjärtats dörr till att även motta hjälp för sitt inre liv. Pierson sa att det finns 6 olika sätt att ge. För det första ett tanklöst sätt, det vill säga man ger när man har lust utan att ta reda på vilken nytta det gör. För det andra ett bekvämt sätt, det vill säga man ger av sitt överflöd utan att man offrar eller ger avkall på något som helst. Och det tredje, att ge av medlidande, det vill säga man ger beroende på hur mycket ens känslor är engagerade. Alltså beroende på hur starkt man i ögonblicket upplever förhållandet. Det fjärde sättet är ett självförsakande sätt. Det vill säga, man ger åt det behövande på ett sådant sätt att man måste offra något av det man planlagt att köpa åt sig själv. Det kan vara allt ifrån en resa, en ny jacka till en läsk eller hamburgare. Och det femte, ett systematiskt sätt. Det vill säga, man lägger en viss del av sina inkomster och offrar till exempel 10 eller kanske 15% av förtjänsten till Herrens verk. Det är ett välsignat sätt och kan rekommenderas åt alla, fattiga som rika. Det sjätte är ett helhjärtat sätt. Det vill säga, då begränsar man sina utgifter till det minsta möjliga och ger allt det övriga åt Gud. Så långt Piersons 6 sätt att ge. Och när du ska ha fest, sa Jesus, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid det rättfärdigas uppståndelse.
Jag sitter stilla ner och lyssnar till dig. Du talar om ett evigt liv. Du talar om ditt rike här på denna jord. Ett rike utan rum och tid. Du talar om ett folk som valt att följa dig. För dina lärjungar du blev. Jag älskar dig min Jesus, mitt liv ska vila i din hand. Ett liv jag fått att leva, ett kort och flyktigt liv. Ett liv
Kan du tänka dig den spända atmosfären vid denna middag? Det började med att Herren botade en sjuk man på sabbaten. Sedan korrigerade han gästernas uppförande när de kämpade om att få de främsta platserna vid bordet. Därefter tillrättavisar han värden själv. Du kan lita på att atmosfären var spänd vid middagsbordet. Ingen säger ett ord. Och så läser vi i Lukas 14, vers 15. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Utan tvivel var detta en av de platta, banala uttalanden som denne man brukade uttala vid olika tillfällen. Han var liksom tvungen att säga något för att bryta den pinsamma tystnaden. Och så bryter den här mannen tystnaden genom att säga: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jag skulle önska att jag hade varit där. Jag skulle ha frågat: vad menar du med det? Och jag tvivlar på att han hade kunnat säga mig vad han verkligen menade. För uttalandet var nog inte något annat än en from klisché. Och fromma klischéer är det gott om i vissa konservativa kretsar där renlärigheten blivit en kunskap istället för en personlig livsform. Medan liberala teologer tror att bibliska uttryck som försoning och rättfärdiggörelse är klischéer. Men det är bara därför att man aldrig själv upplevt sanningen av ordet uppenbarat i sitt eget hjärta. Och det visar oss att diket är lika djupt på båda sidorna av vägen. Men Jesus lät inte den här mannen komma undan med sin klisché. Han vänder sig till honom, ser honom i ögonen och vi läser i verserna 16 och 17. Jesus svarade: en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Det var sed att inbjudan sändes ut lång tid i förväg. Men när dagen då middagen skulle vara, då sändes det ut en personlig inbjudan. Gud har sänt ut sin inbjudan. Vad ska människan svara? Gud inbjuder människan till frälsning, evigt liv och salighet. Till denna fest kan man inte köpa sig biljetter. Men du kommer till denna bjudning endast genom Guds nåd. Och Efeserbrevets andra kapitel säger i vers 8: Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Du kommer till den festsamlingen genom att motta en gåva. Det enda som kan utestänga en människa från bröllopsfesten är att hon förkastar Guds inbjudan. Det är som om Jesus säger struntprat till mannen som sa: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och så berättar han vad människan gjort med Guds inbjudan, vers 18. Men alla hade det någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. Det är inte en ursäkt, men ett alibi. Ett i våra dagar närmast godtaget alibi. Enda problemet är, det håller inte inför Gud. Det var ingen av de inbjudna som sa: jag vill inte komma. Den första som ursäktar sig var antingen en dåre eller också en lögnare. Kan du tänka dig att ha köpt en egendom utan att ha sett den? Och vers 19. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. Den första hindrades av sina ägodelar. Den andra av affärer. Och även den andra måste ha varit antingen dum eller också lögnare. För en klok man prövar oxarna innan han handlar. Det fanns varken gatljus eller strålkastare på den tiden, så hur kunde han förresten plöja om natten? Kära vän, den dagen du ska dö, så upptäcker du att inga ursäkter kan hålla dig tillbaka. Du måste gå och genast lämna allt det som du trodde var så viktigt. Vers 20. En tredje sade: jag har just gift mig, så jag kan inte komma. Efter Mose lag så hade en man i Israel rätt att slippa delta i krig första året efter att han gift sig. Men här rörde det sig inte om att vara borta ett år i strid, men om en festmåltid. Hans ursäkt var lika dålig som när folk säger: jag kan inte komma till kyrkan på söndag, för det är den enda dagen jag kan ha tid med familjen. Sanningen är att dessa tre saker håller flera borta från Guds rike än något annat. Alltså det första ägodelar, det andra affärer eller penningspel och det tredje mänsklig dragningskraft. Guds inbjudan ljuder. De röda blodsdroppar från Golgata ropar, som det heter i sången. Men människan har alltid något annat som kommer först. Man är inte motståndare. Man säger inte direkt nej, men man ursäktar sig. Och så glömmer man att man aldrig kan ursäkta sina synder. De måste försonas. Och när man säger nej till Guds inbjudan, så säger man därmed också nej till förlåtelsen och livet. Och vi läser vers 21 till och med 24. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta, greps hans herre av vrede och sade: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sade: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sade mannen till sin tjänare: gå ut på vägen och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska vara med på min fest. Detta uttalande är ytterst dramatiskt. Om du förkastar Guds inbjudan, så måste han också när den stora dagen kommer förkasta dig. Du är utestängd på grund av att du vägrade ta emot hans inbjudan. Vi läser 25-27. Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till dem: om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Jesus uppmanar oss varken till att hata oss själva eller hata våra nära och kära. Men det är egoismen han talar om. Han talar om allt som kan hindra oss att följa Guds vilja. Han talar om att säga nej till vårt självliv. Att säga nej till det hos våra närmaste som hindrar oss att sätta Gud först i våra liv. Och lägg märke till att ta emot Guds inbjudan betyder att vara villig att lida och säga nej till sig själv. Men det stannar inte där. Man måste också följa efter Jesus.
Herre kär, tag min hand, led mig hem till ditt land. I mig själv är jag stormarnas brus, led mig du med ditt hus. Tag min hand, Herre Jesus, led mig hem. När min steg för mig går genom törniga snår, och mitt mål nära slocknat har, till ditt hjärta mig slut, låt mig där vila ut. Tag min hand, Herre Jesus, led mig hem.
Lukas kapitel 14, verserna 28-30. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att det som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: den där, han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Ja, det kostar något att ta avgörandet att följa Kristus. Det kostar något att vara hans lärjunge. Tänk över det, kära vän. Beräkna omkostnaden innan du tar detta avgörande. Och vi läser 31 till och med 33. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med 10 000 man kan möta den som rycker an med 20 000 man? Kan han inte det, skickar han sändebud för att be om fred, medan den andre ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. En människa kan bli frälst genom att motta Jesus Kristus som sin frälsare. Men han kommer aldrig att bli någon efterföljare förrän han är villig att betala den kostnad det innebär att vara lärjunge. Det är vad Jesus här undervisar oss om. Det är skillnad på att vara troende och att vara en Jesu Kristi efterföljare. Tyvärr är inte alla kristna efterföljare. Som någon uttryckte det, Jesus har många lärjungar, men få efterföljare. Och vi läser 34 och 35. Salt är bra att ha, men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller för gödselstacken. Man slänger bort det. Hör, du som har öron att höra med. Jesus har sagt att den kristne ska vara jordens salt. Och så sant du dagligen lever i Jesu närhet, så tjänar du Gud och hans rike och är till nytta för dina medmänniskor. Ska vi vara salt, så måste vi leva med i människornas liv. Där människorna lever sitt vardagsliv och kämpar för livets uppehälle, där ska vi leva och arbeta. Ärligt och redligt utföra våra sysslor efter bästa förmåga, medvetna om att allt sker inför Guds ansikte. Likaväl fodras något mera om vi verkligen ska vara salt. Det hjälper inte att vi noggrant utför vårt arbete. Det finns det ju också många icke-troende som gör. Men det måste utföras i Jesu Kristi anda. Den helige ande är kraften i saltet. Eller som Jesus uttryckte det, ni ska leva i världen men inte av världen. Vilken mening är det med alla kristna möten och all kristen förkunnelse om inte folk blir bättre av det? Om inte de kristna talar genom det sätt på vilket de lever? Gudstjänst är sannerligen något mer än att gå i kyrkan på söndag. För den som inte håller gudstjänst genom veckans 6 dagar kan inte heller hålla gudstjänst den 7:e. Att hålla gudstjänst är inte bara att gå på ett möte. Kristet liv handlar mycket mera än om att predika, be och sjunga, sa Ludvig Hope. Det handlar om att leva som kristen. Endast salt med kraft kan bidra till att hindra förruttnelsen. Inget är mer oanvändbart än salt som förlorat sin sälta, det vill säga mist sin kraft. Må Herren bevara oss från att bli oanvändbara kristna. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.